Vad fint att få vara här och tjuvstarta lite grann. Min tjänst här i Ekumenarkyrkan Lo börjar ju inte egentligen förrän den 7 november. Så det är några veckor kvar. Men det här predikotillfället var ju inbokat långt innan det blev klart att jag skulle bli pastor här. Så det är bara att tacka och ta emot att jag får vara här. Och jag tänker så här, vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att vi får fira gudstjänst. Och nu ber vi Gud att du öppnar oss för ditt ord. Att du vägleder oss i livet. Att du ger oss nya perspektiv. Att du möter oss där vi står. Och att vi får sträcka oss med våra liv emot dig. Kom din heliga ande. Och möt den som verkligen behöver det. Den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Sist jag var här så var det domsöndagen och det var ju en ganska så svår text vill jag påstå. Och idag så är det en text som handlar om en kamel som ska ta sig genom ett nålsöga. Jag vet inte om det är någon kupp eller så att ni försöker liksom sätta dit mig och ge mig de allra svåraste texterna att predika över. Men vi ska göra ett försök i alla fall. Nu skulle jag vilja faktiskt att du... ta fram din plånbok om du har den. Kan du hålla den i din hand lite grann? Har du inte en plånbok så kan du ta din telefon. För det är faktiskt många som betalar med sin telefon nu för tiden. Och så håller ni den i er hand lite grann och så tittar ni på den och känner på den så. Det du har i din hand just nu, det är det många i den här världen som menar är den vägen som jag ska ta till ett lyckligt liv. Många tänker precis det och en del menar det öppet till och med. Jag reagerade på det vid ett tillfälle när jag hade konfirmanderna till exempel. Ni kan hålla kvar plånboken. Och konfirmanderna berättade för varandra vad de drömde om i livet. Och så var det flera i gruppen som helt öppet och obrytt berättade att jag drömmer om att tjäna mycket pengar. Och jag kommer välja livsinriktning så att jag ska få störst kapital på banken. Så jag kan leva som jag vill och göra vad jag vill med mina dagar. Så är det en hel del som tänker. Och nu ska vi göra ett litet experiment. Att du ska ge din plånbok till den som sitter bredvid dig. Du ska alltså byta med den som sitter in till dig. Eller då telefonen. Och så ska vi göra så att vi ska samla in en kollekt. Och du ska ge som du aldrig någonsin har gett tidigare. Nej, jag skojar bara. Ni kan ge tillbaka plånboken igen. Till den rättmätiga ägaren. Men märkte du hur motigt det känns att lämna ifrån sig sin plånbok eller sin telefon till någon annan? Grejen är den att det finns en stor makt och kraft i det som den här representerar. En stor makt och kraft. Och det är det som Jesus menar när han säger att det är svårt för en rik människa att komma in i Guds rike. Lika svårt som för en kamel att komma igenom ett nålsöga. En annan text som är relaterad till det här, det är texten som handlar om Gud och mammon i bergspredikan. Kanske ni har hört om den. När Jesus säger att ingen kan tjäna både Gud och mammon. Det är omöjligt. Ordet mammon betyder faktiskt skatt eller rikedom. Och faktum är att det är precis med den bilden som Jesus försöker beskriva sitt rike. Guds rike är som en skatt, nedgrävd i en åker. Och den som finner den är beredd att sälja allt den äger för den här skatten. Det finns alltså en motsättning emellan mammon och Gud i Bibeln. En väldigt tydlig motsättning. Och det är det som vi är inne på i den här texten. Och vad ligger då problemet någonstans kan man fundera på. För vi behöver ju pengar. Utan pengar så kan vi ju inte ta hand om våran familj och våra nära och kära. Utan pengar så är vi oförmögna att ta hand om oss själva överhuvudtaget. Och med hjälp av pengar så kan man göra mycket gott. Mission. Man kan få mat för dagen och man kan ge skydd till den som är nödställd. Vi behöver pengar. Det är inte snack om det. Men det är någonting annat här. I texten om Gud och mammon så säger Jesus så här. Ingen kan tjäna två herrar. Ordet herre, det är något som användes just i lärjungaskap som var vanligt vid Jesu tid. Alltså att man följde en herre och försökte anamma den personens lära, sätt att leva och värderingar. Och då var det så på den här tiden att den som följde en rabbin och levde som liksom dennes lärjunge kunde inte på samma gång följa en annan. Därför att de här två lärorna, de gick isär på olika sätt. Så det som Jesus är inne på här, det är att mammons rike och Guds rike läromässigt går helt isär. De är så radikalt olika att den som går långt in i mammons rike riskerar att förlora liksom hela sin gudsrelation. Ingen kan tjäna båda samtidigt. Så hård är Jesus i den här texten. Och lite för att hårdra det här nu då. I mammons rike så handlar det om dig. Det handlar om att andra ska anpassa sig efter dig. Att de ska tjäna dig, att de ska dyrka dig. Att din makt ska höjas till skyarna. Andra ska se upp till dig och tycka att du är den största. I mammons rike är det inget konstigt att trampa på några lik för att man ska sko sig själv. Det är inget konstigt att andra människor behöver förlora för jag ska ju vinna. Till exempel så att min rikedom går ut över andra. Det är bara så det måste vara. För annars kan ju inte jag växa. Målet är mer till mig. Mer till mig. Och alla andra blir medlet för att jag ska nå dit. För att jag ska klättra upp till den nivå dit jag vill vara. Det är mammons rike i grova drag. Guds rike, det handlar också om dig. Och att vi ska få, att du ska få växa. Men inte i makt, framgång och vad gäller tillgång av pengar. Utan i kärlek. Och en av de texter som jag tycker fångar in det här väldigt bra, den finns i Johannes evangeliets 13 kapitel. Precis innan Jesu lidande ska börja. Och vi kan läsa tillsammans här. Eller ni får följa med mig. Jesus då, han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem i sitt hår. Eller torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Och lite längre fram i texten så står det: om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att också ni ska göra så som jag har gjort, säger Jesus. Och faktum är att det här är den enda handlingen som Jesus gör i hela Nya testamentet där han tydligt säger efteråt att den här handlingen, den är föredömlig. Och jag tror att det finns en anledning till det. Därför det här är oerhört centralt i den kristna tron. Här sätter vi pennan rakt på det allra viktigaste. Det som ramar in Guds rike, skulle man kunna säga. Den som vill vara stor i Guds rike är den som tjänar andra. I Guds rike är dina gåvor och talanger givna dig för att den här världen ska få bli vackrare. I Guds rike så kan du få avstå någonting för att någon annan ska få växa och blomma ut. I Guds rike uppmanas vi att be för våra fiender och förlåta den som gjort oss illa. Och målet är att, precis det som Jesus ber i sin egen bön, låt ditt rike komma. Och vi får vara delaktiga i den processen. Vi dras in i den spridningen av Guds rike på den här världen. Problemet med mammon är att det krockar med Guds rike. Fundamentalt. Det är två helt olika livsstilar som målas upp här. Och den som äger mycket, menar Jesus, riskerar att förlora sig i ägandet. Fullständigt förlora sig. Så att man börjar bygga sitt eget rike istället för Guds. Och det kanske kan gå bra ett tag, men ju längre man bygger på det riket, desto mer märker man att det man vill äga börjar äga mig. Och man blir inte fri längre, utan man bygger murar runt sig själv för att bevara och försvara. Och det leder till ensamhet i slutändan. Precis tvärt emot det som Gud längtar efter för den här världen. Gemenskap med honom och med varandra. Okej, Det är inte pengarna som är problemet. Paulus ramar in det här väldigt tydligt i första Timoteusbrevet. Utan det är kärleken till pengar som är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, säger han. Kärleken till pengar. Och Jesus konstaterar, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik och den som är kär i sina pengar att komma in i Guds rike. Därför det krockar. I det här läget då har det blivit ganska tungt. Och lärjungarna tycker det också. Så de utbrister. Men vem kan då bli räddad? Vem kan då bli räddad? Käre mästare, vad är det du säger? Ingen kan väl klara sig igenom nålsögat i så fall. Och det är nu som Jesus börjar predika evangeliet. Och det är det här som är så vackert. Lyssna på frågan som den mannen ställer som faller ner på knä framför Jesus. Han säger, vad kan jag göra för att vinna evigt liv? Vad kan jag göra? Och Jesus genomskådar det direkt. Här har vi en person som tänker att det är han som ska göra det. Han har byggt på sitt rike så länge att han nu tror att han på egen hand ska kunna slipa till sitt eget liv så att han platsar i Guds rike där fullkomlig kärlek råder. Jesus förstår att här har vi ett rike som behöver raseras för att han ska kunna ta emot det som Gud har att ge. Därför är Gud knivskarp emot honom. Och låt oss nu backa lite till den här händelsen som jag nyss läste om, där lärjungarna blev tvättade av Jesu fötter. En liten del läste vi inte då, som handlar mycket om vårat görande och hur det kommer liksom underifrån. Vi läser ifrån den fjärde versen, tror jag det är. Kommer i alla fall på väggen här. När han, Jesus, kom till Simon Petrus, sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Vi väntar med den sista versen där lite till. Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter. Det som händer här, det är att Jesus plötsligt står framför Petrus. Han har kommit fram till honom. Han vet vid det här laget att det är Guds egen son som står där. Han har fått se honom vandra på jorden och göra gott överallt och undervisa som ingen annan. Nu står han framför honom. Han har böjt sig ner och håller i hans fötter. Och Petrus, han får som en blixt genom sitt liv. Han känner sig inte värdig. Fullkomligt ovärdig att bli tvättad av Jesus. Det är som när solen lyser igenom ett fönster och fläckarna börjar framträda tydligare. Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter, säger Petrus. Jag är inte värdig. Mitt liv är smutsigt. Jag är inte värd att komma så nära dig. Då säger Jesus den sista versen där som var uppe alldeles nyss. Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Och då faller poletten ner. Det enda sättet att komma nära Gud, enda vägen till Gud, är att kliva fram i ljuset och låta sig älskas precis så som man är. Med alla fel och brister. Och då säger han, tvätta inte bara mina fötter, tvätta hela mig. Och det som nu sker, det är ju evangeliets centralaste händelse, kan man säga, i en situation. Universums Gud och skapare kommer ner och tar det smutsigaste på den mänskliga kroppen vid den här tiden, ett par smutsiga fötter i sina händer, och börjar tvätta bort svett, leverat blod och smuts ifrån dem. Petrus kommer och lägger hela sitt liv i Jesu händer, sin ovärdighet, sin smuts och sina sår. Och han får göra samma erfarenhet som så många andra personer runt omkring Jesus gjorde. Zacchaeus, kvinnan vid Sykars brunn, äktenskapsbryterskan, eller i liknelsen om den förlorade sonen. Alla blir de mottagna av Jesus och han kräver ingenting. De De behöver inte slipa till sina egna liv. De behöver inte tvätta bort någonting. De behöver inte förbättra någonting. De får komma precis så som de är. Det kristna livets utgångspunkt handlar inte om vad jag ska göra, utan att jag får ta emot. Det hade den rike mannen inte förstått. Som ni säkert vet så är jag uppväxt på landet, samma by som Martin. Och som barn så lekte jag som många av er andra här också, ute på fälten. Jag och min bror, vi sprang runt, hoppade på morbror Oles höskulle, lekte i sädesfälten, gick ut i skogen och byggde kojor. En gång så hade min bror en kompis på besök. Och vi drog iväg tillsammans, lite längre bort än vad vi brukade, bakom huset, liksom in i skogen. Och så kom vi till ett gammalt skjul som stod där. Det var låst. Alldeles för spännande, tyckte vi, för att inte undersökas närmare. Så drivna av någonting, jag vet inte vad, så bröt vi upp en bräda i det där skjulet. Och vi tryckte in oss där och vi hittade en massa spännande saker. Gamla fönsterrutor som vi kraschade med stenar. Så det bara flög runt omkring oss. Vi hittade en massa nycklar som vi tyckte, de här var roliga. De kan vi kasta så långt vi kan. Och så tävlade vi vem som kunde få ut dem längst ut på åken. Vi hade väldigt roligt en liten stund. Men redan på vägen tillbaka så förstod vi att det vi hade gjort, det var fel. Det var inte bra. Så därför höll vi tyst om det. Vi sa ingenting till mamma och pappa. Det var en överenskommelse. Det gick några veckor. Och så plötsligt så hör vi en traktor köra in på gårdsplanen. Stanna på parkeringen. Och jag förstår direkt vad som är görningen. Nu kommer domen. Och någon knackar så här. Och jag var livrädd. Flyger in i vardagsrummet. Bakom soffan. Längst in bakom blomman gömmer jag mig. Där inne sitter jag och väntar. Jag hör att mamma växlar några ord med bonden. Så här är det ganska ofta för oss. Vi kan pausa berättelsen lite där. När vi har gjort saker som vi inte vet är bra, så gömmer vi oss. Vi kan gömma oss bakom en bättre version av oss själva, som säkert den här rike mannen gjorde. Vi kan också gömma oss bakom andra saker. Och du vet kanske vad det är i ditt liv. Men vi ser det i Bibeln gång på gång. Adam och Eva gömmer sig för Gud i Edens lustgård. Sakaios gömmer sig i trädet. Kvinnan vid Sykars brunn går ensam till brunnen för att undvika andra. Jag gömmer mig bakom soffan. Mose gömmer sig ute i öknen. Gång på gång gömmer sig människor när man har gjort någonting som är fel. Därför vi känner oss inte värdiga Guds kärlek. Men två saker kommer jag ihåg från samtalet med mina föräldrar. Efter den där händelsen. Det första var hur skönt det var att sanningen fick komma fram. Hur jobbigt det hade varit att gå och bära på det vi hade gjort utan att säga något till mamma och pappa. Vad befriande det var att få säga som det var. Och det andra, att pappa och mamma fortfarande älskade oss trots att vi hade gjort så dumma grejer. Och allting gick att reda ut. Pappa följde med oss och vi fick snickra i ordning det som hade gått sönder på skjulet. Vi fick leta upp alla nycklarna. Och jag tror att vi fick betala en del för de där rutorna. Men allting ordnade sig. Och vi var fortfarande älskade. Så är det med Gud också. Vi gömmer oss ofta och kommer inte inför hans ansikte sådana som vi är. Därför vi känner oss ovärdiga. Men skulden vi känner, det är någonting positivt i grunden. Precis som hunger driver oss att äta och törst driver oss att dricka, så driver skuld oss till att söka försoning med Gud och med varandra. Och när vi gör det så blir vi befriade. Och när vi får frihet, då kan vi gå ut och älska på riktigt. Och det är det som är hela poängen. För människor är det omöjligt, säger Jesus. Men för Gud så är allting möjligt. Det är inte genom oss det sker, utan det sker genom att Gud i sin stora kärlek tar emot oss, förlåter oss och älskar oss med hull och hår. Och när vi fått uppleva det så får vi i vår tur gå ut och älska andra. Det är inte görandet som kommer först. Utan det är när vi ser hur Gud gör och älskar oss som vi sen kan gå ut och älska andra. Så det blir en uppmaning till oss efter det att vi har fått möta den kärleken i våra liv. Hur Gud tar emot oss sådana som vi är. Att också gå ut och älska andra på samma sätt. För det är så mycket annat vi ser när vi ser andra människor. Popularitet, status, utseende, kön och nationalitet. Vi sätter människor i fack. Men om Gud har kunnat böja sig ner och se mig bakom mina brister och alla andra saker som finns i mitt liv som hindrar mig från att gå in fullt ut i Guds rike, då är också vi skyldiga att möta våra medmänniskor sådana som de är, bortom deras brister, misslyckanden och så vidare. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud så är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. Så om du är en person som känner att det är på något område i ditt liv så gömmer du dig för Gud. Gör inte det. Det finns ingenting att vara rädd för. I Johannes första kapitel, där Jesus presenteras för läsaren, så står det: Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Han är mån om sanningen. Han slätar inte över det vi har gjort. Sanningen måste få komma fram, ja. Men han håller oss inte kvar i den, utan han ger oss av sin nåd. Det är inte bara sanning. Det är också massor av nåd. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus Kristus för den här texten som är stor och svår på många sätt, men som handlar om skillnaden mellan ditt rike och mammons rike. Och vi så lätt kan gå vilse. Men när vi gör det, Gud, så är du förlåtande. Du tar oss tillbaka och du älskar oss med hull och hår. Du har kommit till våran jord och du har mött oss sådana som vi är. Och vi ber, Gud, låt oss få uppleva den kärleken på nytt. Hur vi får träda fram inför dig precis sådana som vi är. Och hur du älskar oss och utmanar oss och utrustar oss att vara en del av ditt rikes spridning på den här jorden. Där vi tjänar varandra. Där vi ber för våra fiender, förlåter varandra. Och där vi är beredda att avstå från någonting, för någon annans skull. Låt oss få växa i kärlek. Det ber vi om, Gud, i Jesu namn. Amen. Sjunger vi tillsammans en sång på det här temat innan vi ska fira nattvard.